Ja, det är i Sverige så valdes årets måltidslitteratur. Det var för 19:e året i rad som man valde då olika kategorier, vinsttagare. Och det här vår smaka på Västnyland på svenska då vann det här just i den kategorin måltidslitteratur.
Mm. Och för att man ska kunna veta då till exempel i Sverige att det finns en sån här utmärkt bok i Svensk Finland, så är det ju förstås upp till er som ju har producerat den här boken väl att man ska lite skvallra, man ska lite berätta om den.
Jo, det ska man ju göra och det där, vi har ju kontakter på det sättet i Sverige att Diana Nyberg Lindholm heter hon som har Backerspeaker. Har sån här försäljningsresor i Sverige ganska ofta med sina limpor. Och så har hon kontakter också på det sättet att hon får ut boken. De är ju ganska starkt med här i boken, Backers.
Mm.
Så att det där. På det sättet har vi fått publik för den i Sverige redan. Och kanske det blir mera nu när det blir var en stor nyhet det här. Det var ju både i Sveriges Radio också. Och sen var det en fin sån här tillställning som de delade ut priser och mycket bilder på nätet och sånt.
Så det kan hända att den här boken, Smaka på Västnyland, blir en sån här julklappsbok i många svenska hem till och med.
Ja, det hoppas vi. Det är nog firmor som har köpt faktiskt flertals, tiotals böcker till sina anställda då till julklapp. Det är ju inte alls någon illa julklapp, det här inte.
Det ska vara ögongodis, man ska tycka om att fast man aldrig skulle ens bry sig om att laga den här maten som presenteras här så ska man tycka om att titta på de här bilderna.
Man får ju inspiration.
Mm.
Ja. Och det här säger ju också det här smaka på Västnyland, att det liksom innefattar hela Västnyland. Jag är ju själv i Hangö och jag har då velat lyfta fram Hangö här i den här boken.
Mm. Hangö finns representerat, Raseborg finns och Ingå.
Ja,
men du som då har velat lyfta fram Hangö, så vad har Hangö att erbjuda i matväg?
Nu, Hangö har ju inte så mycket hemskt mycket producenter som här i Raseborg i Västnyland. Det finns ju en massa olika producenter. Att Hangö är ju inte någon sån här jordbruksställe, för Hangö Udde är ju själv ganska så här stenigt. Det är ju en fortsättning på Salpausselkeåsen. Men i Tektom har vi producenter. Där finns Highland Kor och sen just det här Sjöbärs som jag har skrivit. Så de har mycket fina produkter, rotfrukter och sen frigående höns som är mycket populära. Bruna, goda ägg.
Ja, men vet du vad? Jag kommer ihåg redan som barn så hörde jag talas alltid om Tektom potatis. Att den där potatisen i Tektom, att det var någonting med den där myllan där som gjorde att det blev extra, eller sandiga myllan. Så gjorde att potatisen var extra god just i Tektom.
Jo, det är ju det.
Ah.
Där finns ju två stora potatisodlare eller rotsaksodlare. Den ena säljer på Hangötorg och sen är det de här Sjöbärs just Västantjärgård som jag säljer för både i Reko och det där. Och så har de ju en gårdsbutik som man kan vara 24 timmar när som helst. Där finns packat alltid färdigt produkter och kassa. Så man ska nog förstås betala.
Ja.
Men det är just den här myllan som gör det, för att annars är det ju stenigt i Hangö.
Ni tar just fram det här med närproducerat, lokalproducerat. Och så lyfter ni väldigt mycket fram det här med rekoringar, rejäl konsumtion. Det är en viktig sak tydligen för den här slow food-rörelsen.
No, det är nog det, och det har ju blivit ganska stort här i Västnyland också. För att folk vill veta varifrån maten kommer. Vi fick just en förfrågan av en kund som ville köpa ägg. Och hon frågade om man kan äta dem råa. För hon hade hört någonstans. Förra åt man ju ägg råa.
Ja.
Och det där, och sen att de ska vara så färska som möjligt, så de ska vara plockade helst dagen före eller samma dag som jag far.
Det där har jag faktiskt aldrig tänkt på. Som barn så hade vi liksom runt oss så hade vi liksom flera äggproducenter. Så vi hade färska ägg. Men jag har ju inte tänkt på det att det där, att det är lite som en rå biff, att man inte, det ska vara färskt. Ja. Att så ska äggen också vara färska för att man äter dem råa. Annars håller ju ägg nästan hur länge som helst.
Det måste de vara färska för det. Aha. Men de måste ju liksom kolla det att det går sån här, vad heter det, veterinären går ju där och kollar salmonella och sånt. Att det är enligt alla regler, och det är det ju förstås. Annars kan man ju inte sälja dem.
Just det, salmonella fria ägg är viktiga för i synnerhet om man gör hobbelbobbel.
Jo, det är ju råa ägg det.
Det är råa ägg, ja. No, men nu berättar du om att vad som har varit din bit, och det har då handlat om ägg och det handlar om rotfrukter och det är just Hangö som faktiskt är mer kanske en industristad, fabrikstad och det än vad det är. Så att man tänker att det finns så mycket jordbrukare överhuvudtaget där, vilket det ändå finns. Men det här med Highland Cattle, som är alltså de här speciella korna som ser lite ut som så här vikingatidens kor.
Ja, vi kallar dem för hippikor för att de har ju så här långt pannlugg och
det är sant.
De är hemskt snälla och sävliga.
Så det är ju någonting som är ganska speciellt för det där, ska vi säga, både Hangö och sen kanske delar av, ska vi säga, gamla Bromar, Nitlax och sånt.
Där finns också ett ställe.
Ja. Så att det har råkat bli sådana områden just i Västnyland för dem. Men hör du, om vi skulle tala lite om den här boken sådär allmänt. Jag menar, den kom ju faktiskt ut redan i våras som en svenskspråkig. Sen kom den här finska översättningen här tidigare i höstas. Och hurdant mottagande har boken fått i svensk Finland och i finska Finland?
Finska går nog kanske lite trögare. Aha. Det är ju nog, Hangö är det ju 50-50 finska och svenska. Att det där, jag har nog varit på finska och berättat om det här till Hangö Marta till exempel. Och nu ska jag fara till Havsmartorna på svenska och berätta om det här på svenska. Men den har sålt nog, den är ju så ny ännu. I oktober kom den här finska. Så att vi får nu se hur den tas. Men av den här svenska så är det redan tredje trycket som vi tar nu. Som kommer ut efter självständighetsdagen. Pass lite julen. Men att nu är det ju, av den här finska har nog någon firma också köpt. Ett tiotal till sina anställda till julklapp.
Är det mest västnylänningar som köper den här boken?
Nej, nu har den varit i Helsingfors också. Och det där, och Bitte själv bor ju i Helsingfors och hon är ju med där på mässor och sånt, men att mycket har vi nog haft den framme här i Västnyland.
Ja, jag tänker på det sättet när du sa att den finska upplagan kanske inte har fått riktigt lika stor spridning, åtminstone inte tills vidare. Så det kan ju också bero på att vi är ju så tvåspråkiga här, att finskspråkiga kanske redan har hunnit köpa den här boken precis. På svenska.
Ja, precis. Så är det ju.
Ja. Att den har varit så. Men, ja. men det var viktigt tydligen för er ändå att den skulle komma ut på finska.
Nu var det nog att vi hade ju den då med till, den var riktigt färsk då när vi hade den här slow food-mässan i Fiskars här i början på oktober. Och där märkte man nog att, eller det har ju varit förfrågningar också, att när kommer den på finska? Och det är klart att folk frågar, men inte det är ju sagt att de köper den ändå sen. Men nu fick den ganska gott mottagande där på mässan i alla fall. Så att vi får nog lite pusha på den till julen kanske här.
Nå, om man vinner ett måltidslitteraturpris så det låter som att det är inte riktigt samma som att man vinner ett pris när det gäller en kokbok. Ser du någon skillnad mellan måltidslitteraturpris och att man skulle vinna för att man har gjort tidernas bästa kokbok?
Jo, det är ju inte egentligen kokbok det här, fast vi har ju alla fått ge recept. Någon som vi tycker om som det där som vi lagar själva. Så att här finns ju nog såna här vad heter det, ursprungliga finlandssvenska recept som det där potatisgröt och kalvdans och snålsoppa som jag har gett dit och allt sånt där. Så att det är ju intressant nog, de här recepterna också. Men här är ju så mycket om den här matkulturen i finlandssvensk liksom område här som det här Västnyland är.
Hur skulle du säga det här? Jag menar, jag har en sån här känsla av att vi har blivit mera stolta över vår mat och den mat som produceras i Västnyland och Svenskfinland överhuvudtaget på senare år. Men har vi egentligen ändrat så mycket? Jag menar, har jordbrukarna ändrat så mycket? Har de som har djur och föder upp djur, har det nu ändrat så mycket själva den här produktionen egentligen? Utan är det mer det där att det lyfts fram mer att det är närproducerat?
Inte skulle jag säga att det har ändrats så mycket när jag har följt det med Sjöbergs nu. Att det är klart att det gör de producenterna och bönderna att de lyssnar på kundens. Liksom. Att om folk säger att de vill ha en ny sorts potatis till exempel. Varje år tar till exempel de här tektomodlaren någon sort, ny sort. Som man sen testar och är det gott så tar man det nästa år igen. Men att nu ska det ju vara, nu för tiden fight folk och köper bara potatis. Det vet du väl själv kanske. Man köper ju Annabelle, hela Challenger, hela, ja, eller Opera, eller vad de nu alla heter.
Ja, det har blivit som med fina viner.
Ja, ja. Det är nog så, men det är nog stor skillnad. En person har jag mött på de här, som jag säljer potatis och får alla möjliga frågor, så har jag mött en person som sa att för mig är potatis potatis. Det är gubben som säger att det ska vara det och det sorten. Inte märker jag någon skillnad. Men visst är det skillnad nog på dem.
No, det är ju redan det här att om det är fast potatis, ja, eller mjölig potatis, ja, och till vilka olika maträtter det passar. Men jag har nog lite svårt så där att jag är nog inte där, precis som jag är dålig på viner, så är jag lite dålig på att jag vet ju inte riktigt när jag hör ett namn. Att är det nu en fast potatissort eller är det en mjölig sort? Men där brukar ju sen producenterna vara jättebra på, ja, att berätta.
Ja, ja. Ja. Det brukar ju till och med i butiken så står det ju lite.
Det står beskrivet.
När man får välja. Ja, men det där, ja, du måste göra som jag brukar göra när det kommer nya sorter, att du kokar par tre olika kastruller. Så har du en 3-4 potatis av varje sort och så smakar du med bara smör. För Nisses pojken som är med här i boken, så ett tag när jag frågade honom att vad tycker du om att ha till ny potatis? Vad ska man ha till ny potatis? Han såg lite långt på mig och så sa, nå smör. Att då märker man nog smaken, skillnad på smaken, att fast man tar två sorter fasta potatis, så är det nog skillnad på smaken.
Okej, potatis är en viktig sak i våra hemtrakter här. Men det där, vad annat skulle du säga nu om du tänker på den här boken som helhet, Tarja Kvarnström? Så vad är det för andra saker som tas upp här? Är det, ska vi säga, olika råvaror? Är det olika grönsaker? Eller är det någonting annat som man kan, så att säga, läsa mellan raderna här också som kommer fram?
No, nu är ju här mycket historier också, som Numanemis historia från Hangö. Och sen Mörby har sin gårdshistoria här, Backes förstås. Den här, deras, hur det har kommit till. Och alla de här ekojuttorna och sen från Bromar. Alltså det är ju intressant att läsa hur det har utvecklats, allt det här liksom, producenterna också, hur de gör med sitt. Vilda örter har vi här och fisk också har vi i början på den här boken.
Nå, vad har Mannerheim att göra med en bok som handlar om att man ska smaka på Västnyland? Jag menar, vad har han gjort för gott åt ska vi säga, den finlandssvenska och västnyländska matkulturen?
Nå, Mannerheim, han gjorde ju nog mycket. Det har blivit mycket recept efter honom. Där han bodde ju i Hangö från 1919 till 1933, så att ganska många år, och hade den där Fyra vindarnas hus. Och där har de ju fortfarande nog några recept efter honom, den här forsmacken och hans fisksoppa som skulle innehålla 7 örter. Och fattades det någon, så då sa han nog genast till att han var ju en kulinarist, en finsmakare. Och här har... Det var ju så, när jag kom med i boken så kom jag lite med långa tänder. Jag tänkte att vad ska jag nu skriva och så där. Och så fick mig övertalad att jag vet ju mycket om Sjöbergs, så jag skrev om det. Men sen skulle jag skriva som Mannerheim, så sa jag att nu är det nog någon annan som får göra det. Och det var ju sen Berit Mariani Serati och Henrik Ekberg som har gjort de här texterna här. Men att där i Fyra vindarnas hus så är det ju mycket historia. Om Mannerheim, det skulle ju gå här. Vi kan stå här och prata till eftermiddagen om Mannerheim, om du vill.
Men hör du, om du sa att du gick med i det här projektet med långa tänder, var det så att du upplevde inte alls att du var en sån här matkulinarist eller matkännare själv?
Nej, det var inte alls det, utan jag var liksom och tänkte att vad ska jag skriva? Mm. När jag, inte ju Sjöbergs Västantjagård, är ju inte min gård. Men nu är det ju egentligen så, när jag börjar tänka efter, så är det nog mera jag som berättar om deras produkter än vad de gör själva. Bönderna är ju så att de odlar och de producerar och så är de ju glada när det går åt.
Ja.
Så att på det sättet, jo, jag har hemskt mycket sådana här matbegränsningar. Så därför just så vill jag ha äkta, god och ren mat, att jag vet vad jag äter. Så det där, och det borde ju var och varannan göra lite mera, så om man känner något lite pirr i magen och sådär när man har ätit, så då har man ätit lite fel. Så att sån här mat just är bra när man vet att vad man stoppar i sig.